ljus, alkoholfri, ekologisk.
Hur har ni där ute i julhysterin? Hoppas att allt är väl. Och nu är det bara två avsnitt kvar av Nordmark podd. Men misströsta ej, för det kommer en ny säsong efter nyår. Veckans gäst är Sofia Kappel. Hon är en fantastisk skådespelare och jag såg henne för första gången i hennes debutfilm som heter Pleasure. Den får ni ej missa, den är otrolig. Och det var inte ensam om att tycka, för hon vann en guldbagge för den. Hon är också aktuell med en skräckfilm som heter Feed. Och hon har massa mer spännande saker coming up. Men hon är min gäst och vad pratar vi om, undrar ni? Vi pratar om mardrömmar sin barnsben, mormorsvind, pannrummet, en udda fågel, historiens ondskefulla människor, kriminalkrönika, samlar på sig spindlar, en inköpslista av diagnoser, KBT, jag älskar min OCD, lära sig leva öppen om hur jag mått, isolera mig, våga be om hjälp, drabbat, livet har hänt. Skulle du vilja provspela? Guldbaggen, svårt att fatta, den bästa förutsättningen, jag har lärt den hårda vägen. Mitt värde ligger inte hur jag ser ut, jag skiter fullständigt i vad andra tycker och jag vill berätta historier som behöver höras. Några av spörsmålen vi avhandlar denna vecka. Stort tack till Norrlands Ljus Alkoholfri Ekologer som är min huvudsponsor. Ni är helt otroliga. Vill jag ha en ljuslager, då vill jag ha Norrlands Ljus, för den är bäst. Och följ mig gärna på Instagram, Nordmark Official. Där ser ni allt som händer angående gäster, men även det som pysslas med diverse musik hit och dit. Kanske ett och annat recept också, who knows. Vill ni med något så maila till info@nordmarkrecords.com. Jag svarar alltid jämt och ständigt. Veckans avsnitt avslutas med senaste singeln som jag har haft äran att släppa tillsammans med Grant. Och den heter I Just Noticed. Nu kör vi. Sofia Kappel,
ja.
Välkommen till Nordmark Podd. Andra gången vi ses. Fan vad trevligt. Vilken ära att få ha det här som gäst. Hur är läget?
Jättebra. Mm. Jag är lite trött. Jag sa det att jag precis vaknat från en liten siesta, men det är bra.
Från, du hade inte en mat. Vi pratade precis om att vi båda två när vi från barnsben har lidit av mardrömmar. Mina är inte lika frekventa längre.
Nej.
Har du samma frekvens på dina mardrömmar som du hade när du var barn?
Inte samma frekvens och absolut inte samma typ av mardrömmar. Men de kommer och går. Men jag vet inte, jag känner också att så här, man vänjer sig lite vid det.
Jag hade alltid en återkommande dröm att jag gick upp på min mormors vind. Och där uppe så var det någonting fruktansvärt ondskefullt som bodde. Men det var liksom ingenting som hände. Det var inget hem som hände där. Men ändå så tänkte jag hela tiden så här. Jag kan inte gå upp där. För jag vet ju att det där fruktansvärda är ju där uppe. Men ändå så gick jag upp. Och så var det ingenting. Fast jag kände att det var hemskt.
Men är inte det en sån grej som man bara hör när man var liten? För jag minns när jag var liten hos min mamma. Alltså för mina föräldrar har hela mitt liv i alla fall alltid varit skilda. Så fanns det ett pannrum där alla vi på mammas sida och syskon hade vår bandyutrustning. Och det var liksom på nedervåningen. Och jag minns att jag sprang alltid upp för trappan. Mm. Alltså, och det hade aldrig hänt någonting. Men jag tror att är inte det en sån grej som väldigt många har, att det alltid har funnits liksom, typ något rum eller någon plats.
Ja, det tror jag också. Jag tror att
för jag är fortfarande sånt typ om jag går upp i tvättstugan. Jag springer ut.
Ja, men det finns ju någonting, det finns en kraft i mörkrädsla också. Alltså du vet att man, jag tror att ja, om man är lagd åt det hållet att man gillar att ha kontroll, vilket jag är kontrollmänniska så här. Då när man, när det är något som man inte ser eller vet vad det är, då kan vad som helst hända i fantasin. Och när jag var barn så hade jag väldigt otroligt livlig fantasi, så såg jag på så här, såg du syner och sånt när du vaknade upp?
Vet inte om jag såg syner, jag hade jävligt mycket låtsaskompisar. Alltså jag var en sån, wow, som var så här, nej alltså mamma, det var Lisa som gjorde det där, det var inte jag. Jag vet inte om jag såg syner, men jag var så här udda fågel när jag var liten. Min brorsa också, vi gillade saker som barn inte borde vara intresserade av. Min brorsa var liksom väldigt intresserad av så här historiens ondskefulla människor och började läsa så här böcker om, ja men, alla hemska människor i historien, medan jag satt som typ femåring och läste nordisk kriminalkrönika.
Jag var besatt av skräckfilm och skräckromaner. Det tillförde att jag inte sov på flera år heller. Ja. Min kära syster är några år äldre, så att jag började kolla på skräckfilm med henne. Och sen var jag också besatt av spindlar. Jag samlade på spindlar. Alltså som jag hade liksom i en olika burkar i garaget. Alltså hur freakigt är inte det? Det är ju jävligt konstigt. Alltså, nu hatar jag spindlar. Eller hatar jag inte, men jag tycker de är läskiga.
Jag var svinrädd för spindlar. Alltså jätterädd. Men min mamma är en väldigt smart kvinna och hon var alltid så här att det är okunskap som föder rädsla. Och jag var så rädd att det hade varit en spindel på andra sidan rummet, så hade jag hade kissat på mig och börjat skrika och fått liksom en panikångestattack. Så hon var så här, nu ska du lära dig om spindlar. Så jag fick läsa skitmycket böcker om spindlar. Då försvann den rädslan. Jag vet, på inspelningen på feed, så vi spelade in liksom i skärgården. Alltså det var ju jättemycket spindlar och insekter. Men jag tog på mig själv ansvaret som designerad spindelborttagare.
Som KBT-are också, kanske. Fan, jag har inte hunnit se den än. Jag har verkligen sett fram emot att kolla på den. Jag har bara inte haft tiden, men jag ska se den.
Gör det.
Jag tror att den kommer falla mig i smaken. Jag älskar ju skräckfilm. Men vad heter det här med KBT, är det någonting som har du mer i vissa av de här sidorna? För det har man ju såklart, för att man är ju samma person. Men vissa saker, mina mardrömmar har försvunnit med tiden. Nu är de inte lika frekventa sådär. Men nu när vi ändå pratar om KBT, att du liksom lärde dig behandla din spindelfobi. Har du något annat som du har liksom, som du inte har blivit av med, som du fortfarande har med dig? Bara, fan, det här måste jag.
Alltså jag brukar ju skämta och säga att jag har en inköpslista av diagnoser. Och majoriteten av dem är diagnoser som man inte blir av med. Jag är BDD som, mina två liksom så här främsta diagnoser är BDD och OCD. Och BDD är ju inbillade utseendedefekter och OCD är ju tvångstankar och tvångsbeteenden. Och jag har gått i mycket KBT och framförallt för BDD. Jag har faktiskt blivit erbjuden KBT för min OCD, men det vill jag inte ha. Jag älskar min OCD. Den är jätte... Den effektiviserar min vardag, tycker jag. Men jag har gått KBT för BDD och det är jag ju inte frisk från. Så det kommer jag nog aldrig bli. Men jag har fått verktyg att liksom lära mig att hantera det, och jag älskar KBT. Jag tror väldigt mycket på att utsätta sig för det man tycker är läskigt eller det man tror att man inte kan eller inte vågar, för att man lär sig så mycket på det. Så att säga, vissa situationer kommer alltid vara lite obekväma. Jag tänker på att bara första gången vi träffades så kommer jag helt själv.
Ja, precis. För det är inte visst att den här podden firar 5 år. Och så bjöd jag in dig för att jag hade sett Pleasure och tyckte det var så här, det här, du är så jävla bra i den, jag tyckte det var så fantastiskt och jag ville så gärna ha det som gäst. Och sen så följde det sig så att jag hade den här festen, så frågade jag och du bara, fan jag kommer, jag bara, fan vad modigt. Det var ju, alla de andra som var där, alla känner ju varandra lite grann så. Det var helt fantastiskt. Fan vad trevligt det var, vi tar en skål för det.
Ja, skål.
Det är skitmysigt, men jag tycker det är intressant att fastna i det här med KBT, för att jag skulle vilja säga att KBT räddade mitt liv en gång. Alltså när jag verkligen hade testat allt. Och sen så träffade jag en KBT-terapeut som sa så här, du sa, för jag hade sån grav dödsångest i typ ett år, så bara eskalerade tills jag vågade inte gå utanför lägenheten. Men då sa hon att om inte du blir av med det här så det är inte frågan om när du kommer få en psykos. Alltså hon var väldigt hård.
Mm.
Men vi kan fixa det om du följer, om du låter mig hjälpa. Så, det var så jävla coolt och så var det ganska enkelt.
Yeah.
Jag blev liksom frisk relativt snabbt om jag tänker tillbaka på det, så bara fan. Det här funkar verkligen. Och jag har så många i min närhet som bara KBT, jag tror inte på det. Bara, vad är det du inte tror? Det är ju liksom väldigt,
jag tänker,
det är väldigt systematiskt. Så här,
jag tänker att alla har gjort någon slags KBT i sitt liv, oavsett om det har varit hos en terapeut eller psykolog eller bara allmänt i livet. För jag tänker att det har med att lära sig.
Mm.
Som första gången man skulle sätta sig på en cykel och ta av stödhjulen, så var det garanterat läskigt.
Mm.
Men sen så fortsatte man göra det och till slut så blev det inte läskigt, för då hade man lärt sig hur man skulle cykla.
Mm.
Och jag tror att det är så med allt annat i livet också. Jag tror inte heller att jag hade levt om inte jag hade gått i terapi eller sökt hjälp när jag kände att livet liksom inte var värt att leva.
Mm.
Och jag tror att det finns en jätte, eller inte tror jag, jag tycker att det finns en jättestyrka i att be om hjälp, att ta tag i saker. Och jag tycker att det är ganska coolt att bli påminn när man väl tar hjälpen, när man börjar må bättre, att i alla fall för mig i relation till de åren jag hade mått dåligt, så var den tiden det tog för mig att börja må bättre väldigt, väldigt kort.
Mm.
Och jag tycker att så, även om man kanske inte tror på det, så kan det vara värt att chansen ändå.
Verkligen.
Det var väl någon som sa att om man testar samma sak eller gör samma saker och förväntar sig ett nytt utfall, så är man galen.
Mm.
Det är väl så. Mm. Man måste göra någonting annat. Mm. Liksom.
Men tror alltså, det är så jävla, om man tänker på vilken sorts person, vi alla är ju olika liksom, men väldigt lika. Men kan du se det den tiden också som någonting som att fan, okej, jag mådde ju piss då, men nu har jag ju lärt mig någonting av det. Och det här är någonting också som kanske har gjort mig jordad. Jag reflekterar ofta över det, för att jag känner ju också många i min omgivning som aldrig har varit nere i källaren och vänt sådär.
Alltså jag tror, eller för mig har det gjort jättemycket. Jag hade inte varit samma person eller satt på saker på samma sätt som jag gör idag om jag inte hade mått dåligt. Och det fanns ju såklart en period när jag var sjuk och inte visste det.
Mm.
Eller inte fattade det. Och jag tror att så här, för mig så har det blivit jätteviktigt så här i efterhand att vara väldigt öppen om hur jag har mått och vad jag har gått igenom. För jag tror att hade jag träffat någon eller stött på någon som bara var en öppen bok, så hade det nog gjort det lite, lite lättare för mig. Jag vet inte, jag tror att det är svårt med det med problem. Jag tror att problem är ju så himla individuellt, och jag tror att alla som har mått dåligt, att man slutar jämföra problem. Liksom. Mm. Jag tror att för mig, det kanske gör lika ont i mig att min mormor går bort som för någon annan att deras hamster har dött.
Mm.
Och vem är jag att jämföra de känslorna? För liksom känslor och upplevelser, det är min sanning.
Mm.
Och det kan ju ingen annan säga vad det har varit. Så jag tror att må dåligt för mig har väl gett mig ett mycket bredare perspektiv så här, på livet. Och har gjort mig till en mer tålmodig person. För jag var inte den bästa versionen av mig själv när jag mådde dåligt. Så jag tror att jag kanske har lättare att ge utrymme för andra som mår dåligt att göra det. För det finns ju också någonting just med mår dåligt, att om man inte vill ha hjälpen så kommer det inte spela någon roll hur mycket man erbjuder den.
Det är svårt det där. Alltså det är så fruktansvärt komplext såklart om man mår så pissdåligt så att man är liksom väldigt på snudd katatonisk, så är det ju svårt att ta sig upp ur någonting. Liksom. Många i min närhet som har, och en del finns inte kvar längre, men att det är som sagt, hade vi alla svaren på allt, då hade det varit otroligt enkelt. Man kan ju bara utgå från sin egen sanning. Men ibland så ville man ju också bara skrika till dem som mår dåligt, och så var även mot mig själv. Bara, du tänker bara på dig själv, och det enda som kretsar kring är det här, den här paniken som du har byggt din tillvaro kring.
Mm.
För att resten existerar liksom inte. Och sen att liksom lyckas byta spår från det är ju fan, ibland känns det som att man ska ha lite tur också träffa rätt person som kanske kan hjälpa er. För att man måste ju också ibland ha hjälp, samtidigt som man också måste vilja hjälpa sig själv. Det är ju
Gud,
det är den svåraste kombon på ett sätt. För jag tänkte, jag gick till massa olika psykologer och bara, men jag vet allt det här. Jag vet varför jag mår dåligt. Alltså, ni sitter med alla jävla böcker. Jag har läst på också. Mm. Jag var så jävla arg. Och så träffade jag henne och så bara, 25 minuter senare så gick jag därifrån bara, hur är det möjligt?
Ja.
Att jag liksom har gått igenom 6-7 stycken. Men folk är ju bara folk. Så...
Jo, men det där tror jag också, även för mig att gå till psykolog och så, att få diagnoser gjorde jättemycket för mig.
Mm.
För det gjorde att jag så här kunde ge mig själv utrymme att vara så här, gud, jag är inte konstig.
Mm.
Alltså så här, det är helt rimligt att jag reagerar på det sättet, sett till hur min hjärna är kopplad. Men sen tror jag, för mig har det ju, eller så är det ju säkert för många, det är ju flera olika delar som går in i hur man är som man är och varför man har blivit som man blivit och varför man tar de beslut man gör. Jag gick i 12-stegsprogram för medberoende väldigt länge och det är också en sån del av mig som jag nog aldrig kommer bli av med, för jag vill så himla gärna hjälpa alla andra för att ibland så är det för läskigt att så här fokusera på mig själv. Mm. Det är mycket lättare att ta hand om andra än att ta hand om sig själv och jag tror att jag kan se det i väldigt många andra.
Mm.
Att ibland så tror jag just den grejen att ta tag i sina problem och så här komma till insikt. Typ. Om man säger, jag mår inte bra, jag behöver nog hjälp. Mm. Det är skitläskigt.
Ja, jag vet, men det är ju det. Det är ju det. Men det är liksom så här, men har du hittat, om man nu får vara person, har du hittat den här balansen nu som gör att, jag menar, jag vet ju om hur jag ska göra och hur jag ska vara mot mig själv för att må bättre när jag kanske inte mår bättre, men ibland, även jag rasar ju också vissa dagar, man bara, herregud vad det här var sämst, men nu vet jag att jag blir inte skraj längre, även när jag får ångest så vet jag att jag vet hur jag ska hantera det. Men vad gör du för att bryta mönster och sånt när du liksom, när du också är medveten om din...
Alltså ibland är det ju svårt. Mm. Jag kan ju komma på mig själv att så här, mitt första varningstecken är att jag isolerar mig. Och det gör jag väldigt enkelt. Och jag är en sån person som också lätt blir så här, att när jag isolerar mig själv så säger jag att så här, men jag kan inte ses. Sen när jag väl vill ses så är jag så här, nu ska jag vara modig. Då är jag ju så rädd att de ska säga, att mina kompisar ska säga att nej, men nu vill inte vi vara med dig. Så då hör jag ju inte av mig och så hamnar jag i den här cirkeln av att jag till slut är så här, jag är så... ensam. Och jag tror att för mig handlar det jättemycket om att så här, hålla koll på mina varningssignaler och att be om hjälp. Mm. För jag behöver hjälp.
Mm.
Alla situationer är inte lätta för mig och jag är en extremt ångestfylld person. Och så här, ångest, det har jag nog någon gång varje vecka i alla fall. Mm. Och vissa gånger så är det mer påtagligt än andra gånger. Och det finns vissa så här, små saker som jag kan säga till min sambo att så här, ofta så är jag ganska duktig på att själv säga att så här, men jag mår dåligt eller jag har väldigt mycket ångest. Och då hatar jag att få frågan, varför har du ångest? För sen, jag vet inte, det är det som är hela grejen.
Nej, jag vet, den är svår.
Men sen är det vissa gånger som jag tänker, så jag har också fallit tillbaka. Och jag tror att jag har väl hamnat i en genetisk pool som inte har de bästa förutsättningarna liksom. Så att, men jag tror att jättemycket för mig handlar om att våga be om hjälp. För jag har gått tillbaka till terapi och jag började gå i traumaterapi för några, om det var 2 eller 3 år sedan.
Mm.
Vilket var så här helt revolutionerande för mig och gjorde jättestor skillnad.
Mm.
Jag vet inte, livet är ett pussel och jag tar en bit i taget.
Mm. Jag brukar säga att livet är en tragedi som man kan fylla med en massa kul.
Sant.
Det är liksom, ja, men det är ju det. Det är de här, det är många vänner till mig som säger, du borde göra en utredning. För jag har mina tankar om vad det skulle kunna vara. Men jag har levt så pass länge nu så att jag trivs med mig själv. Jag ser det som någon, jag fungerar bra. Ibland går det dåligt, men för det mesta så går det jävligt bra. Och allt är svårt. Alltså liksom, livet i sig är världens sjukaste instrument. Man har ju signat upp på ett kontrakt som man bara, om någon skulle visa så här,
Man har typ kommer... inte signat ett kontrakt. Nej. Jag bestämde fan inte att jag skulle komma till livet.
Nej, precis. Ja, men om jag blir lurad.
Jag vill reklamera.
Ja, men precis. Och det är ju liksom... Det finns att acceptera det. Att vissa saker är... Såklart, alltså... Jag skulle söka hjälp på en... Jag har ju sökt hjälp. Och det var ju helt fantastiskt. Men det är nu så känner jag att det här... Det funkar bra, om så länge jag tar hand om mig själv och gör det jag själv tycker känns meningsfullt och värdigt, då är det lugnt. Då kan den dörren vara stängd. Men sen så, livet är ju weird. Alltså, den fladdrar ju till. Det blåser ju in en massa grejer hela tiden som man inte kan kontrollera.
Ja.
Men och vad fan jag kommer med det? Ingen aning. Men jag tror bara att, liksom, att bli jordad med sig själv och acceptera att det kan vara som det är ju också någonting som sen blir ganska tryggt.
Herregud.
Och med det sagt så vill jag vill få bort mina dåliga sidor. Jag vill verkligen bli så bra människa jag kan.
Mm.
Men det är som att lära sig att spela musik eller vara skådespelare. Det är ett yrke som man aldrig kommer kunna helt.
Det är ju ständigt i rörelse.
Ja,
jag tror
precis.
Att mycket för mig handlade om att komma bort från känslan av att man har blivit drabbad av livet.
Mm.
Att säga, livet har drabbat mig. Det har det liksom inte. Livet har hänt mig.
Mm.
Och sen är det upp till mig vad jag vill göra med det. Liksom. Och fan, alla mår dåligt.
Det finns ju
alla mår skit.
Det finns, en del som säger så här, alltså det här... Jag är så jävla besviken för det är så orättvist att det här händer mig. Man bara, orättvist? Alltså det finns ju inget som
är... Livet är orättvist. Men,
alltså det finns kolla på hur världen ser ut.
Ja.
Det finns inget som heter som... Det finns inget som är rättvist.
Nej, men, och ska man börja gå ner i det där tragglet, då blir det så här, ja okej, jag kan tycka att vissa saker som hänt i mitt liv var orättvist. Mm. Men om jag kollar på mitt liv i det stora hela så är det i mitt liv... Väldigt orättvist om jag jämför med många andra i världen. Såklart. Alltså man kan liksom inte se på livet.
Nej, det går inte. Men man får också vara ödmjuk. Alltså jag fick ju cancer när jag var 23. Och sen, det gick ju jättebra. Och jag började om det här sedan många gånger i podden. Så nu gör jag inte det länge. Men efter det, när jag fick sjukdomen så var jag tänkte så här. Hur fan är det? Hur kan det hända mig? Vad händer? Men när tiden gick så har det blivit till att fan vad, vilken tur jag hade ändå. Att det gick så pass bra. Och nu sitter jag här och snackar med Sofia.
Ja.
Alltså det finns någonting... det är så präktigt också att vara nöjd. Men det är ju också fint. Man behöver inte vara nöjd, men man kan ju vara ödmjuk inför det faktum att livet hela tiden tar ett olika platser. Så.
Ja, jag tänker... Det är en sån sak som är så superklyschigt. Min mamma säger det hela tiden, men... Det som inte dödar en gör en starkare.
Ja,
och det är sant. Ja. Alltså jag tror att så här, i alla såna här svåra och jobbiga stunder i livet, i alla fall för mig, så har det alltid fötts någonting fint ur det. Alltså man reser sig ur askan.
Mm.
Och det är som med allt annat, att så här, misslyckanden eller när saker inte går som det är tänkt, ger den också väldigt mycket utrymme att lära sig nya saker. Och jag tror att när man lär sig hantera motgångar så blir livet också mycket lättare att leva. Liksom. Mm. För att blir man nedslagen varenda gång så tror jag att... Så då blir det ju en börda alltihopa.
Verkligen.
Och det mesta löser sig.
Ja, det gör ju det. Och det gör ju faktiskt det. För det mesta.
För det mesta. Jag tror det i alla fall.
Men jag tänkte på ditt skådespel. Mm. Och ditt val att bli skådis. Hur kom det sig?
Det var ju mycket på grund av KBT. Jag gick i KBT då för kroppsdysmorfofobi. Och hade fått i uppgift att... Liksom, jag hade fått skriva de här listorna med allt som jag tyckte var jobbigt. Mm. Och gradera så här, det här är värre än att dö. Mm. Eller det här är mediumjobbigt och så vidare. Och så skulle jag göra alla de här grejerna. Så jag hade också lite så här i bakhuvudet att allting som är obehagligt eller som jag inte vill göra. Mm. Allt jag vill säga nej till ska jag börja säga ja till.
Mm.
Och sen så var jag ute på galej, hamnade på någon efterfest. Och på vägen därifrån dagen efter så mötte jag Joel Lige i köket. Mm. som jag känner sedan innan. Och då har Ninja, hon har letat, Ninja Tyberg då, som regissör, har letat huvudrollen i 1,5 år. Mm. Och har väl en del påtryckningar där också på att så här, nu är det dags att behöver tillsätta den här. Så hon hade skickat ut karaktärsbeskrivningar av en typ av person som hon sökte. Jag tror att det var så här, en karismatisk person med humor som kan fylla ett rum eller något sånt där. Och så frågar Joel då när jag går där från sluten och Sunki, vad du förresten, min tjejpolare håller på med en film, jag tror du har vad hon söker, skulle du vara intresserad av att provspela? Och jag stod där och bara, ja, absolut. Alltså, ingen aning om vad det handlar om, och tänker så här, jag kan inte skådespela, så jag kommer ändå inte få den här rollen. Usch vad stelt, men skitsamma, det är väl någon liten kortfilm eller något. Så det är inte så här värsta risken, tänkte jag. Och sen så kopplar han ihop oss på Facebook, så får jag också veta vad filmen handlar om och blir lite så här, vad menade du Joel? Vadå, jag har det hon söker? Jag bara, ska jag ta det här som någon pik eller? Och var väl lite så här, jag bara okej. Okay. Men spännande, sökte jag och så googlade upp Ninja och tyckte att så här, Ninja verkar ju som en liksom, hon är fet, liksom, hon är en cool tjej. Och så går jag dit och direkt, det är ju andra tjejer där. Det var någon castare som sprang runt och liksom bokade in nya, så jag fattade ganska snabbt. Jag bara, shit, det här projektet är ganska stort. Vad har jag gett mig in på? Så jag kommer också ihåg att jag gick ner där i den här källaren på Söder och skulle provspela och satt och skakade som ett asplöv och bara, jag är jättenervös, jag har aldrig gjort det här innan. Men så lugnade Ninja mig och bara så här, försök bara hitta någonting att relatera till. För fan, jag hade ju inte läst manus ens en gång innan. Men sen gick det bra, så provspelade jag, och under min första provspelning så bad Ninja mig komma tillbaka på en callback. Så sen efteråt när jag skulle åka hem så ringde jag min storebror och berättade och bara, jag blev tillbakabjuden på en callback. Varpå min bror sa, vadå under provspelningen? Jag bara, ja. Han bara, jag vet inte, men jag tror inte att det brukar gå till, så jag tror att det är ett bra tecken. Jag bara, va? Sen så gick jag väl på, jag tror jag gick på 4 eller 4-6 provspelningar. Jag vet att jag gick på några extra efter Ninja redan ville ge mig rollen, för att det var ett så stort ansvar från Ninjas sida. Jag var ju 19 när jag började provspela. Men sen så ringde hon mig och erbjöd mig rollen, och så tackade jag ja. Och då sa hon, du får inte tacka ja än. Du måste vänta en vecka och prata med din familj. Och så att du är säker på att du vill. Men det förblev ju ett ja.
Ja, den är fan vad coolt. Det finns så jävla mycket frågor. Alltså, men hur kändes det sen när det gick så jävla bra? Du vann liksom Guldbagge, din första roll.
Nej, men alltså allt...
Nu kan det bara gå neråt.
Nej, men pleasure har ju verkligen, verkligen förändrat mitt liv. Jag trodde ju inte... Jag hade verkligen inte kunnat föreställa mig allt det som har hänt på grund av den här filmen. Alltså, jag var ju... Under inspelningen så var jag till och med att säga, jag var inte helt säker då på att jag skulle bli skådis. Ninja var väldigt säker på att hon tyckte att jag, det ska jag absolut bli. Och sen har väl Ninja tyckt att jag, om jag inte blir skådis ska jag bli artist. Varpå jag var så här. Men sen så var vi i Amsterdam och spelade in eftersynk, så ljudeffekter och sånt där. Och då fick jag se filmen för första gången, och då var jag så här, allt har varit värt det. Jag ska fan bli skådespelare. Och då kände jag så här, en trygghet i mig själv. Sen hade det ju gått, när det var premiär, så det hade ju, vi började spela in filmen 2018 när den hade premiär 2021. Alltså jag hade hunnit distansera mig ganska mycket sen jag hade gjort den filmen. Och jag hade tänkt så mycket, så här, jobbat så mycket i Murphy's Law, så här, vad är det värsta som kan hända? Det värsta som kan hända är att jag finns naken på internet för resten av mitt liv. Och har gjort en dålig rollprestation. Det är den fetaste bajs man kan få. Och sen när jag kommer ihåg, det var framför allt premiären i Sverige, och så fick jag så här stående ovationer. Och jag minns bara att jag säger till en av producenterna att jag vet inte om jag kommer bajsa på mig eller spy. Och han bara, du ska inte göra något utav det. Och sen är det bara svart. Jag har fortfarande svårt att fatta, och med Guldbaggen, alltså jag satt ju verkligen fram tills de sa mitt namn och tänkte att det skulle vara inte jag som vann. Jag var helt övertygad om att det skulle vara en av de andra skådisarna. Så jag satt verkligen och var så här. För jag har lärt mig att den som går in med förväntningar blir ofta besviken. Så jag säger, ja, men det är inte jag, det är inte jag. Och sitter och så här småler och bara, ja, skitsamma. Det hade väl varit kul. Och sen så bara, det är jag. Men det var jättesjukt, en jättesjuk resa. Och det är också en never ending story. Alltså Pleasure fortsätter ge mig så mycket bra grejer i livet. Och Pleasure har åstadkommit så mycket som film, och att så här, jag har fått så mycket meddelanden från kvinnor och så här, icke-binära, och de flesta männen som skriver har är väl inte jättemycket meddelanden att skryta om, men framförallt kvinnor och icke-binära, alla som inte är cis-män som skriver har fått så extremt mycket fina meddelanden, och många som har haft liknande diagnoser som jag som har pratat om det, så här, filmen används i lärarutbildningar så att lärarna blir bättre på att prata om sex och form med ungdomar. Alltså det är så mycket den här filmen har åstadkommit, inte bara för mig utan för många andra också, som jag är så stolt över. Och jag kommer aldrig göra ett projekt som Pleasure igen, alltså det är jag helt säker på. Och det, jag är jättetacksam att jag började i den änden också. Hade jag inte slängt mig in och börjat med att göra massa sexscener och allt vad jag har gjort, så vet inte jag om jag hade vågat göra det nu liksom. Nu kommer inte jag göra en sån film igen, men det var nog bra för mig att kasta mig in i det, för jag fick lära mig så mycket på det. Och jag tror att när man inte alls vet vad man håller på med, det satte mig i en position där jag inte hade något annat val än att göra det 110%. Och jag tror att det gav mig rätt förutsättningar att göra rollen bra. Det är
ju, tror inte också att, jag menar, det är ju som jag sa innan, att jag tycker den är helt fantastisk. Den är otrolig, den filmen. Du spelar så jävla bra. Det är så otroligt bra manus. Svinbra regisserat. Men det fanns någon tid under liksom inspelningen du kände bara, herregud, jag kan ju inte det här. Eller alltså det är så många parametrar där också. Det är såklart Ninjas roll som regissör också, att liksom att guida dig. Men jag menar, någonstans så är man ju också utlämnad till sitt egna öde när man spelar. Det är samma sak som att spela musik. Alltså det är ju du.
Ja, gud ja. Alltså det var flera gånger som jag ändå kände att så här, fan, jag drar hem. Och det hade ingenting med liksom inspelningen att göra, utan allting kokade verkligen ner till att jag var inte säker på att jag kunde det. Sen är jag så jävla tacksam att jag hade Ninja där. Och jag förstår verkligen hur bortskämd jag har varit med att kunna jobba med en regissör som jag hade en så nära relation med. För hon var ju den som, sen hade jag liksom en utav producenter som heter Tove och regiassistent som heter Lia. Så jag hade verkligen så mycket stöd. Sen har jag nu efterhand fått lära mig att när det kommer till just den här grejen så är skådisar väldigt olika med att, så här, hur man uppskattar att se sig själv eller inte. Men Ninja testade ganska tidigt med att visa liksom lite från inspelningen. Och första gången så var jag så här, wow, det ser verkligen ut som en film. Och allt eftersom, liksom, och framförallt när vi gjorde jobbigare scener, så skickade Ninja ofta lite material. För det gav mig lite självförtroende, att jag var så här, okej, men det ser ändå ut som en film. Jag köper det här, och det gav mig lite mer självförtroende. Sen spelade vi ju in filmen i block, så att säga, första inspelningsblocket, det var 2018. Sen spelade vi 2019. Och då hade det ju hänt mycket liksom, under det året som jag inte spelade in, och jag hade vuxit upp lite och var väl inte riktigt samma person som jag var liksom, när vi började spela in, så jag hade väl också en helt annan relation till min karaktär och liksom hade väl bättre koll på mig själv rent känslomässigt, och saker förändrades också under inspelningens gång. Men vi hade liksom ett klimat och ett team där det var väldigt enkelt för mig att prata om hur jag mådde och hur jag kände, och det var liksom aldrig någon gång på inspelning där jag blev satt i en position där jag behövde göra någonting jag inte ville göra. snarare tvärtom så var det ju liksom, det var ju en skådis som blev av med jobbet för att jag inte var bekväm liksom. Mm. Och det gick så snabbt.
Mm.
Och i den situationen behövde jag inte ens säga någonting. Det var att Tove hade snappat upp bara att jag såg på mig liksom. Mm. Så jag är väldigt tacksam och jag hade nog också en väldigt tur att som helt oerfaren skådis hamna i en miljö där det var tryggt och där folk på riktigt brydde sig om mig liksom, och såg efter mig. Men jag vet inte, jag tror jag har svårt att se att om någon annan hade gjort det första gången att de hade gått igenom en annan känslomässig resa. fan, jag var ju naken första dagen på inspelning liksom.
Men hur fan tackar du? För jag tänkte, innan jag hade sett den så tänkte jag också först, åh herregud, det här kommer bli en sån här film. Det kommer bli som att kolla på Hannika eller Funny Game. Och jag kommer må dåligt en vecka efter det här. Och det, självklart så fanns det väldigt explicita scener. Men den är också liksom, den är så otroligt mångfacetterad. Men lik förbann så jag tänkte ju ibland också bara, alltså hur klarar hon av att spela det här? Alltså det är så otroligt imponerande. Men samtidigt så vet, alltså det är ju, skådespelet är ju som, än en gång, det är så mycket förkovring som helst. Men det var ju också att jag visste att det var första gången du stod framför kameran på det sättet. Det kanske inte är en fråga, men det, menar, självklart så har ju en del också en kanske lättare för att ta till sig liksom skådespelet eller på samma sätt som man har lättare att ta till sig ett instrument eller men jag menar, hur taktar du det? För att jag menar, allting det vi har pratat om vilken bakgrund du har och hur du är som person, bara, ja, nu ska du liksom vara näck här.
Ja. Alltså jag tror, det så handlade det ju för mig mycket om att så här, jag och Bella, vi är inte samma person.
Nej.
Alltså karaktären Bella har ju inte de tankarna om sig själv som jag har. Och jag kanske låter galen, men för mig är det inte så svårt att särskilja på det. Det försvann av någon annan, liksom... jag vet inte om det är det som är skådespel, men när jag var Bella så fanns inte de tankarna där, men sen var det ett jättestort arbete runt omkring. Dels hade jag ju liksom fått öva sex scener innan med en av skådisarna, dels för att vi skulle öva den här våldsamma scenen, men också för att jag skulle få öva på att så här, sitta och vara halvnaken, för man är inte helt naken. Det finns ju faktiskt massa redigeringsverktyg som gör att det ser ut så. Att öva på att liksom vara bekväm med det, men sen tror jag att så här, dels hade jag ju på riktigt de bästa förutsättningarna för att alla mina motspelare var porrskådisar. Det är ju som att gå till gynekologen. Alltså det är klart att det är obekvämt att sätta sig i en stol och sätta upp benen i vädret och spreta liksom. Men personen som sitter och tittar har ju sett det här 700 000 gånger innan, så det finns ju ingenting med mig som kommer vara konstigt eller avskräckande eller att det blir udda. För att jag tänker att skulle jag göra en sexscen med en vanlig skådespelare, då är det ju inte bara jag som är obekväm. Då är ju min motspelare också obekväm. Alltså det blir ju dubbelt så jobbigt. Istället har ju jag någon som vet exakt i så här, hur de ska röra min kropp och vilka positioner jag ska ställa mig i. Och liksom kunde verkligen koreografera mig. Alltså majoriteten av sexscener och jag vet inte, var någon så här hång eller scen. Jag gör ju ingenting. Jag blir ju bara flyttad liksom, för att de vet exakt vad de ska göra. Och det var en jättestor trygghet till mig, eller för mig. Och sen var det ju små saker som att så här, om vi spelade in en scen där jag var topless, så ville jag absolut inte att kostym skulle komma och så här, täcka för mig med en morgonrock så fort det var katt. För att då känns det ju som att man har något att skyla. Istället kunde jag sitta mellan tagningar under liksom vissa raster, så satte jag mig avskilt och satt topless. Bara för att jag skulle bli bekväm med det. Sen Ninja erbjöd sig första dagen när jag skulle klä mig, så var Ninja så här, jag kan vara naken hela dagen. Och bara att hon erbjöd sig fick mig vara så här, nej, det är faktiskt lugnt. Sen behövde jag ju aldrig göra någonting som jag inte ville. Jag gick absolut inte med på att ha en så här full frontal närbild på mitt underliv. Där drar jag gränsen faktiskt.
Nej, men det är så intressant det här med nakenhet, för det handlar ju om utsatthet att göra. Men jag... När jag var sjuk så blev jag så fick, blev jag strålad hela buken, så jag var tvungen att ligga naken på det här strålningsbordet. Och första, jag blev det en månad. Och första 2-3 veckorna så bara, men skit, så det var ju liksom jättemycket folk i rummet. Jag låg där helt näck så här. Och så liksom blev jag strålad över hela kroppen. Den sista en och en halv veckan, då började jag tycka att det var så overkligt jobbigt. Jag bara, åh, här kommer den här tanten och den här gubben. Vad fan, vad händer? Tänk om jag ligger där och ska strålas. Alltså jag kämpar för mitt liv. Ja. Och så får jag stånd. Alltså, den ångesten. Och så jag bygger upp sån,
det hände ju
så. Men det var en sån absurditet i att känna sig utblottad och liksom svag på något sätt.
Men jag kan förstå det. Alltså det är, som jag säger, jag har väl lärt mig den hårda vägen att så här, jag ska absolut inte gå in och läsa flashback-trådar eller reviews på IMDb, men bara så här typ på min Instagram, mängden meddelanden jag får om att jag inte har några bröst. Alltså ibland kan jag verkligen också vara så här att jag har en spegel. Alltså jag vet inte, jag bor i min egen kropp, jag har...
Tack för tipsen! Oh, gud vad glad jag blir.
Shit vad sjukt att jag inte vet. Jag hade fan ingen aning. Och jag tror att så här, alla de grejerna var jag är så rädd för innan, att så här, vad ska alla andra tycka om min kropp? Men sen så tror jag att så här, någonstans, jag hamnar väl i att så här, mitt värde ligger inte hur jag ser ut. Jag älskar inte min kropp, men jag skiter full och blanka i vad andra tycker. Och pleasure handlar inte om en kropp. Det är inte en sexy film. Den är inte till för att göra folk upphetsade. Och om folk ser på den filmen på det sättet, då är jag lite så här, that's a you problem. Och det säger mycket mer om åskådaren. Så jag tror att för mig, jag är glad att det tog sån, eller sån tid innan filmen kom ut, så att jag kunde distansera mig själv från det där. Men jag tror att allmänt, man försätter sig ju också såklart i en utsatt situation.
Såklart.
Jag har fått frågan av journalister och sånt som har varit så här, hur ska du någonsin få jobb igen efter den här filmen?
Skämtar du? Fan vad sjukt.
Men då har jag redan fått jobb, så då har det varit skönt.
Du bara, det kommer en ny film.
Jag bara, jag har ingen aning, men det har faktiskt funkat. I Sverige är vi ju lite mer frispråkiga.
Herregud. Men jag tänkte också på liksom ditt skådespel, bara skriker du helt. Du sa att liksom nästa roll kommer såklart inte vara den, och man vill ju hela tiden liksom utveckla sig och göra någonting, för man måste hela tiden testa. Och du har ju redan gjort en massa olika roller. Hur ser du på ditt eget skådespel? Vad har du för mål i de närmsta 5 åren och framåt? Eller tar du det bara som det kommer, att fan, jag skulle säga ja till allting, och då betyder det att jag ska också säga ja till allt?
Jag säger faktiskt inte ja till allt. Det gör jag inte. Jag tackar faktiskt nej till en del grejer. Jag tror att så här, precis som alla andra jobb, jag är ju en... det är ju inte en chef, men jag har en agent och en manager som rådgiver mig kring vilka beslut jag ska ta för att ha en långsiktig karriär. Men jag tror att så här, hur jag ser på saker och ting, alltså, jag vill göra allt det jag inte har gjort. Jag har ganska lite erfarenhet än så länge, så att det ger mig stora möjligheter i vad jag vill göra härnäst. Men sen är inte jag en person som så här, tar det som det kommer, utan jag tror väldigt säkert på att man ska skriva ner mål och att man ska planera, för att då ökas faktiskt sannolikheten att man når de målen. Och ett mål är att jag vill skriva film. Jag har 2 filmer, varav en som jag har kommit lite längre på, men båda de vill jag ju såklart spela in. Sen hade jag hade velat göra komedi, jag hade velat få spela en störd individ, alltså typ mördare, eller jag vill ju vara typ den som jagar. Jag vill göra allting jag inte har gjort, men jag vill göra smarta filmer. Jag vill göra filmer som säger mer än bara underhållning liksom. Jag vill få människor att känna saker, för att all typ av konst, oavsett om det är bilder, musik eller film, har makt och man kan påverka människor. Och jag har blivit så oerhört influerad och påverkad av det jag har sett när jag växte upp. Och då vill jag bidra till att använda det utrymmet till att säga smarta saker. Och saker som behöver sägas och berätta historier som behöver höras. Och inte bara göra saker för sakens skull. För då tror inte jag att det finns någon mening med det.
Det har du ju 100% rätt i. Du är helt fantastisk, Fran Sofia. Tack för att du ville vara min gäst.
Men tack för att
det här gör vi. Stort tack till dig, Sofia Kappel. Och ta hand om er nu. Ha en fin jul. Var snälla mot varandra. Vi hörs nästa vecka. Säsongen sista. Puss! I just noticed I